P1 Dokumentär.
Jag hade ju alltid den här lilla tanken att jag kunde ångra mig, att jag kunde dra mig ur. Och det var alltid, om det inte funkar så lämnar jag. Men på sätt och vis så blev den här tanken en fälla, därför att den fick mig att göra saker som jag egentligen inte kände, hade en magkänsla av att de inte var rätt, att det var något fel med det. Och till slut så gick det inte att dra sig ur. Vi var fångar helt enkelt.
Flykten från Scientologerna. En dokumentär av Alexandra Sannemalm.
Den visionen som ges för medlemmar. Alla är likställda. Folk kan leva lugna. Ingen kriminalitet, inga droger. Det är en sån bild som vi försöker skapa. Men när vi pratar om det internt så är det alltid att ta över planeten. Ta över världen, gör om den helt enkelt. Vi skulle styra planeten en dag. Vi trodde verkligen att Scientologin var världens räddning. Och att det var bråttom. Och att vi måste få ut den här läran. Och att de som satte sig emot eller inte presterade var fiender.
I januari 1984 sitter Mariette Lindstein i en bil på väg ut till Scientologernas internationella högkvarter i Los Angeles öken. Hon har redan varit medlem i Sverige i 5-6 år och tror starkt på läran. Men det som hon ska göra nu är någonting helt nytt. Hon har blivit rekryterad och efter 2 dagar av intensiva intervjuer är hon nu en av få utvalda som fått möjlighet att jobba inom kyrkans absoluta toppskikt. Hon har med sig sin 3-åriga son på resan. Hennes första man är redan på basen sedan några månader tillbaka. Men trots det vet hon väldigt lite om den plats hon nu är på väg till. Allting är väldigt hemligt. Chauffören kör långa omvägar för att inte röja högkvarterets exakta plats. Men så, vid horisonten, ser hon plötsligt det som kommer att bli hennes hem i många år framöver.
Och det här stället är så vackert. Det bara dyker upp mitt i den här karga Los Angeles-öknen med bara stora fält med sand och buskar, du vet. Och sen dyker det här stället upp som är då omgärdat av ett staket. Och alla hus är vita. Gräsmattan är gnistrande grön. Ett stort slott så då, som jag förstår senare. Det är där de gör alla filmerna. En liten damm där det simmar svana. Jag bara tittar på det här och tänker, men herregud. Jag har aldrig sett något liknande. Och mina föräldrar hade redan sagt att du håller på att dras in i en sekt. Och jag bara tittade mig omkring och jag ser på det här stället och jag tänker, det här är ju absolut ingen sekt. Det här är något annat, det här är någonting alldeles extra. Det tog bara några dagar så ser jag Tom Cruise gå förbi. Här, där jag jobbar på mitt jobb. Och känner att jag på något sätt är utvald. Och att jag måste göra vissa uppoffringar för att kunna få vara del av den här helt fantastiska gruppen.
Det var den amerikanska science fiction-författaren L. Ron Hubbard som skapade Scientologin på 50-talet. Den är uppbyggd som en affärsmässig organisation, men som beskriver sig själv som en kyrka och som säljer andlig vägledning och kurser. Läran består av olika nivåer. Ju högre upp i grad man kommer, desto mer får man veta om organisationen och om det som Scientologin säger i universums hemligheter. Kurserna blir dyrare och dyrare ju högre nivåer man når. Man tror på tidigare liv och återfödelse. Målet är att nå ett högre medvetande och skapa en civilisation utan sinnessjukdom, brottslighet och krig. Mariette har dragits in i det här under några år i Sverige. Hon har läst böcker, varit på föredrag och gått kurser. Hon är entusiastisk och har bestämt sig för att utforska vad läran kan ge henne.
Jag är på en punkt i livet då där jag har så många val som jag förväntas göra. Och jag är intresserad av så många saker. Konst, musik, journalistik, psykologi. Jag vet inte var jag ska gå någonstans i livet. Jag vet inte riktigt... Jag är förvirrad på det sättet att nu förväntas jag bestämma vad jag ska göra resten av mitt liv. Och jag orkar inte liksom. Jag vill göra så många saker. Och då dyker det här upp och det känns liksom spännande.
Jag visste egentligen bara att hon hade börjat med någonting som var fullständigt abstrakt för mig.
Mariette är uppfylld av det här och berättar om det för sina föräldrar och för sin yngre bror Kristoffer.
Mariette talar väl om att hon skulle flytta till USA. Och jag tror inte familjen reagerade så starkt på det, för att jag vet ju att mina föräldrar, de trodde väldigt mycket på Mariette, och de såg det mer som att oj, då har hon avancerat här och hon måste vara duktig då som kan komma så långt, och de såg det nog som någonting positivt, samtidigt som de förstod att inte de skulle få träffa henne så mycket. Men mina föräldrar sa alltid att det är någonting bra och det är något som hon tror på och vi litar på henne liksom. Det sa de alltid när släkten frågade.
Efter att ha jobbat för Scientologikyrkan i Sverige under några intensiva år får hon ett erbjudande som hon inte kan låta bli att nappa på.
Rekryterarna gick inte till nya personer som precis hade kommit in i Scientologin, utan det var när man var helt fanatisk och liksom de kunde läsa av en och de visste när man hade nått den punkten. Och kontraktet då, det är på 1 biljon år. Och det betydde i stort sett att man då vigde hela sitt liv, sin själ och alla sina kommande liv till Scientologin. Jag var redan så engagerad att jag tänkte att det här är bara papper liksom. Det kommer inte förändra någonting på min syn på kyrkan eller vad. Och jag ska ändå jobba med Scientologin resten av livet. Jag var helt säker på det då när jag gjorde det. Så när jag skrev på kontraktet så var det inte så mycket handlingen att sätta mitt namn där som vad jag nu skulle vilja åka, ta allt vi ägde och åka till USA och börja jobba då på högkvarteren.
Mariette har gått från medlem till personalmedlem och nu är hon på väg att få göra någonting som många scientologer drömmer om. Hon ska nu jobba högst upp i organisationen, den absoluta eliten inom kyrkan. Det är oerhört prestigefullt. Men nu, när hon står där inne på kontoret i Los Angeles, trött efter en lång flygresa från Sverige och med sin son i famnen, förstår hon plötsligt att det här kommer bli mer komplicerat än vad hon har kunnat föreställa sig.
Det som jag minns allra starkast från när jag kom dit var att jag får inte ta med min son. Utan jag får träffa honom på helgerna, fredag, lördag, söndag. Jag får vara med honom på heltid på helgerna. Men när jag jobbar så ska jag bara jobba.
Rekryteraren på kontoret som berättar det här för Mariette säger det som att det inte vore någonting alls. Även fast Mariettes son bara är 3 år så säger hon att det är så här de gör. Men för Mariette kommer det som en total överraskning. Hon kommer behöva lämna ifrån sig sin son. Det är ingen som har sagt det till henne tidigare. Att han kommer behöva stanna kvar på scientologernas barnsektion inne i Los Angeles medan hon ensam åker ut i högkvarteret.
Men på något sätt så övertalar jag mig själv då att det är ju för min sons bästa. Och dagen efter påsel överlämnar jag då honom till som en förskola. Men det där de sover helt enkelt också. Och det gör ju jätteont i hjärtat att göra detta.
Inom Scientologikyrkan har familjen inte särskilt hög status. Man ser det som att människan har 8 olika områden att existera i. Och familjen är bara en av dem. Barnen ses som en distraktion som tar fokus från arbetet och det stora syftet. Så alla barn till scientologerna som jobbar på basen bor och växer upp på den här barnsektionen. Det är som ett internat där barnen tilldelas olika sysslor, uppfostras och utbildas.
Det är 2 kvinnor som tar emot mig och min son. De ger oss 1 timme eller 2 och bor där och tittar på allting. Och barnen ser friska ut. Jag vet, men det är någonting som jag hänger upp mig på någonting. Jag kan inte säga vad det är jag hänger upp mig på. Det är bara en känsla att de här barnen nu kommer att bli scientologer. Och det är ju inte fel, men på något sätt så känns det. För det finns saker på väggarna som L. Ron Hubbards visdomsord. Och det är rent och snyggt och det verkar som om han kommer att bli omhändertagen. Men samtidigt så känner jag, nu blir han scientolog. Och den här tanken bara dyker upp liksom. Han kommer inte bestämma själv om det. Han bara blir det nu. Liksom. Det, jag bara ser de andra barnen som verkar hur lydiga som helst och glada i för sig. Men jag vet att här kommer han att fostrat och här kommer han att bli scientolog. Och då dyker tanken upp hastigast, men det är ju för hans eget bästa. Jag vill väl det.
Runt om i världen finns kyrkor där medlemmar betalar för kurser och andlig vägledning. En del av de pengarna som kommer in varje månad skickas uppåt i organisationen. Det är här det stora arbetet med att förändra världen pågår. Att rädda den korrupta mänskligheten som är på väg att gå under. Att omvända hela världen till scientologin. Det är här de mest hängivna scientologerna jobbar. Och det är hit som Mariette har blivit rekryterad. Hon är en av ungefär 1000 personer som finns på högkvarteret.
Vi var så många unga människor som hade liksom handplockats för det här. Och vi jobbar alla tillsammans. Och vi jobbar från morgon till kväll. Vi äter middag tillsammans. Allt är omhändertaget för oss. Vi behöver inte tänka på sådana saker som mat eller kläder. För vi har alltid på oss uniform. Och i början så har vi en massa jättekul grejer. Vi har ledigt 2 dagar i veckan. Vi har pool parties. Vi har 2 swimmingpooler på egendomen. Men jag får inte fraternisera. Jag får inte umgås med folk som är lägre än min egen rang. Jag får inte bli för vänskaplig med människor som är lite lägre än mig själv. Det var en väldigt speciell hierarki. Och det måste finnas en affärsmässig relation hela tiden mellan de som hade högre rang och lägre rang. Väldigt mycket som i militären faktiskt.
Alla på högkvarteret bär uniform. Den är inspirerad av marinen och har gradbeteckningar på axlarna. Mariette tilldelas direkt ett jobb inom marknadsföring och får ansvar att se till att kyrkor i Norden drar in nya medlemmar. Hon jobbar precis som alla andra från morgon till sen kväll.
Det var inte så sofistikerat som man tror, utan det var mer att ligga på och se till att de drog in folk och drog in pengar. Och det var så hela kyrkan drevs. Det måste komma in mer pengar varje vecka än veckan innan.
Men 2,5 timmar per dag är reserverade för att utforska den egna andligheten och för studier av läran.
Scientologerna fanns mycket, mycket, mycket tidigare. Eller kallades inte scientologer. På andra planeter, kom hit för att rädda planeten. En del av mig säger att det här är ju bara nonsens. Det låter ju inte klokt. Och en annan del av mig tycker att det här är vansinnigt spännande och vill utforska det.
Mariette och de andra scientologerna spenderar i princip all sin tid på basen. Mat, husrum och till och med tandläkare finns här och det finns inget behov av att lämna högkvarteret. De tror på samma saker, har samma mål och sätt att se på samhället. Samtidigt debatteras det runt om i världen om scientologin verkligen kan ses som en religion och kyrkan får kritik för att deras kurser sätter människor i livslång skuld. På basen blir medlemmarna mer och mer slutna och glider längre och längre bort från omvärlden.
Medan vi förlorar kontakten med de här människorna som finns utanför så ser vi på dem som vilseledda och ganska dumma i huvudet. De fattar inte. Det finns speciellt 2 grupper som L. Ron Hubbard avskydde. En var journalister. Därför att de är bara ute efter snaskiga nyheter och svärta ner folks rykten. Och det finns inga bra journalister. Och de andra är psykologer och psykiatriker som var då jordens avskum. Och det här fick vi väldigt mycket inpräntat i oss, att de här personerna var de värsta. Så det fick oss då att förbise allt som skrevs om kyrkan, eftersom de journalisterna ändå hade ohederliga motiv. Och jag tänker, men jag känner, det är små tankar som kommer, men jag känner bra journalister. Och sen så bara skjuter jag bort den tanken. De här tankarna försvinner aldrig, de här kritiska tankarna. Och jag kallade dem skamliga. Men det är inte för att jag själv skäms, det är för att de är förbjudna. Man får inte tänka så när man är en del av en sån grupp.
Trots trycket utifrån är det en ganska ideal tillvaro inne på basen. Mariette och hennes första man lever ett ganska inrutat liv. Men samtidigt finns det här arrangemanget med hennes son alltid i bakgrunden. Hon har ju motvilligt gått med på att överlämna sonen till scientologernas barnsektion inne i Los Angeles. Och under många år får hon bara träffa honom på helgerna. Även fast den här tillvaron normaliseras med tiden, så finns det ett starkt minne från den första helgen när hon och hennes man för första gången fick åka och hälsa på sin 3-åriga son.
Han blev ju helt galen av att få se oss och kramade oss och kramade och ville aldrig sluta krama. Men samtidigt så frågade vi honom och han trivde. Det var okej. Jag tror att de som jobbade där verkligen gjorde sitt bästa för att barnen skulle trivas. Det fanns inget ont uppsåt. De vill min son väl, jag känner det. Och vi tillbringar hela helgen med honom. Åker ner till stranden, går ut och äter. Och sen när vi ska ta farväl, då blir han ledsen. Och det var jättesvårt. Och då kom allt det här tillbaka. Skuldkänslorna och är det här rätt, är det här fel, rösterna, de olika tvivlen. Men då är min man där och övertygar mig om att han måste vänja sig. Det bara är så. Det är klart han är ledsen. Hade inte min man funnits där så hade det nog varit annorlunda. Men han är liksom hela tiden pushar att det här är rätt. Och det här är vad vi måste göra. Det finns ingenting annat som är viktigare än det här.
Hello, my name is David Miscavige, and I'm very happy that you could all make it to this important briefing this evening. Okay, how about that? Thank you.
1986 dör scientologernas grundare, L. Ron Hubbard.
The being we knew as L. Ron Hubbard still exists. However, the body he had could no longer serve his purposes. He has simply moved on to his next step.
Året därpå tar en man som heter David Miscavige över kyrkan och utropar sig själv som ledare.
Vi kallas till ett möte allihopa på hela den här basen. Och han är där med sin fru och de har full uniform på sig. Och han förklarar att de som har haft makten innan är värdelösa och han har tagit över. Han är väldigt liten, han är lika lång som jag. Och ändå så utstrålar han den här otroliga makten och karisman. Och det är väldigt imponerande. Det är ingen som ifrågasätter honom, även om han har tagit över hela makten av Scientologikyrkan. Det är inte en enda person som säger ett pip.
Det blir en omskakande tid för kyrkan. Men de första åren går det väldigt bra med den nya ledaren vid makten.
Alla börjar dyka honom och ryktet sprider sig då att han, den här personen, han har förmodligen blivit utsedd av Elon Hubbard, det han säger, att ta över makten. Och han har något speciellt, han är speciell. Han åker omkring på motorcykel, han stannar, han frågar folk hur går det för dig. Om någon är sjuk så ser han till att de får vård direkt. Och det som är mest imponerande är att han verkar kunna varenda jobb. Och det här, de första åren, gör mig väldigt lycklig. Jag känner verkligen att nu har jag verkligen hittat min plats. Och sen händer det någonting.
I maj 1991 publicerar The Times en stor och uppmärksammad artikel om Scientologikyrkan. Det är en 8 sidor lång, granskande text som utmålar kyrkan som en girig sekt. På omslaget i tidningen finns en illustration som föreställer en vulkan med bläckfiskarmar som sprutar lava. Över bilden står det Scientology, The Cult of Greed. Det är en kritisk text, framförallt om ledaren.
Och han flippade när det hände och började bli paranoid. Han blev mer och mer misstänksam, mer och mer hotfull och kände hela tiden att han fick ta all skit medan vi inte gjorde någonting av värde. Och det var den grundläggande tanken han hade, att vi backade inte upp honom och han fick utstå så mycket offentlig förmjukelse. Och han bestämde sig för liksom att pressa oss och sätta press på oss. Liksom. Tills vi erkände att vi bara ville förstöra allt för honom. Det var det som hände. Det var början på helvetet.
På högkvarteret använder man så kallade säkerhetscheckar för att se så att medlemmarna på basen inte har några onda tankar eller för att ta reda på varför någon kanske presterar sämre än vanligt.
Hela grundtanken var att om man var missnöjd eller om man ifrågasatte någonting, det var det för att man själv hade gjort någonting dåligt mot gruppen. Så ofta när någon var besvärlig eller inte presterade nog, så brukade man då ta in dem i ett rum och fråga väldigt personliga frågor om man hade gjort någonting mot gruppen, mot ledaren, om man hade onda tankar. Det var alltid gjort med tanken att det skulle hjälpa dig att lätta ditt samvete på det sättet. Men sen användes allting som kom fram mot den. Jag tror att några av de obehagligaste ögonblicken jag har haft i ett liv, det är att sitta då trängd liksom. Att du får inte komma ut förrän du har sagt vad du har gjort och inte veta vad man har gjort. Och sen, du kunde sitta en timme då och du visste att du fick inte komma ut förrän du hade sagt vad du hade gjort. Och ibland så fanns det ingen logisk förklaring till att man kanske var nere eller inte presterade bra eller ja, helt enkelt var kritisk.
Bestraffningar är en del av systemet. Mariette både utsätts och utfärdar självbestraffningar. Folk skriker på varandra. Man kan tvingas vara vaken hela nätter för att jobba. Eller tvingas äta ris och bönor till varje måltid under flera veckor eller månader i sträck. Det är vanligt med kollektiva bestraffningar. Och att medlemmar förödmjukas inför varandra.
Det finns så många bestraffningar att välja från nu. Och krav på att du skulle disciplinera dina undersåtar eller dina anställda. Jag menar, det är ju, jag har skrikit på folk hela tiden, behandlat undersåtar som, alltså, som undersåtar istället för människor eller vanliga människor. Jag har straffat folk genom att ha dem stanna uppe hela natten för att få någonting gjort som måste bli gjort. Sådana saker. Jag har aldrig slagit någon eller fysiskt förolämpat gjort någonting med någon. Vem vet om inte jag hade lämnat? Jag menar, jag kan inte säga att jag skulle kunna ha gjort det.
We return now to a conversation with David Miscavige. Once again, Ted Koppel.
I'd like to begin, Mr. Miscavige, with I guess the kind of broad question that perhaps folks at home may be asking themselves right now, but let me be the guinea pig for a moment. Mm-hmm. See if you can explain to me why I would want to be a Scientologist.
David Miscavige tvingas ut i media och pressas hårt på uppgifter om förhållandena i kyrkan.
You realize there's a little bit of a problem in getting people to talk critically about the Church of Scientology, because quite frankly, they're scared.
Oh, no.
Well,
let me explain something to you. Let's not give the American public the wrong impression that these are people that randomly were...
Stämningen på högkvarteret är uppskruvad. Ledaren är missnöjd med allt och tonen bland medlemmarna trappas upp. Världen beskrivs allt mer som om den håller på att falla samman och att Scientologin är den enda räddningen. Alla som kritiserar Scientologin eller inte jobbar tillräckligt hårt ses som fiender. Mariette är pressad. Hon märker hur kontakten med omvärlden stryps allt mer.
Så medan ledaren blir mer och mer och mer paranoid, så inskränker han på vår rätt att ha kontakt med omgivningen. Det börjar alltid med att någon gör någonting dumt. Så blir det då en regel som innefattar alla. Alla bestraffas för det här beteendet. En dag så är Tom Cruise på egendomen. Och en medarbetare ringer sin mamma och berättar det här då. Tom Cruise är här. Detta läcker på något sätt till ledaren och han blir fly förbannad, för det ska vara konfidentiellt när Tom Cruise kommer dit. Och då blir det telefonförbud. Den grejen att en person gjorde detta innebär nu telefonförbud för oss allihopa. Vi får inte ha några mobiler, vi får inte ha några telefoner på våra rum, utan alla telefonsamtal måste ske avlyssnade av någon som lyssnar på oss, och de får bara ske till familj.
När Mariette hade varit i USA ett tag och sysslat med Scientology, då hade jag och mina föräldrar börjat bli lite mer skeptiska, för att vi träffade henne väldigt lite. Vi saknade henne väldigt mycket.
Hemma i Sverige hör Kristoffer och föräldrarna mer och mer sällan från Mariette.
Vi hör ju bara i brev.
Alla brev som ska skickas från högkvarteret läses igenom av kollegor på basen och måste godkännas innan de kan skickas iväg. Mariette berättar ingenting om det som sker på högkvarteret.
Jag och familjen trivs jättebra här i USA. Vi är lyckliga, kommer jag ihåg så ofta. Och vi jobbar hårt med Scientologin. Hoppas allting är bra med dig. Ha det så bra tills jag skriver nästa gång, Mariette.
En väldigt logisk del av mig börjar, alltså det är nästan som jag har en röst i huvudet som säger att det här är inte, vad är det du gör för någonting? Det här är inte du, det här passar inte dig. Men sen, ju mer tiden går, desto mer har jag förankrat mig. Alla mina vänner är där och jag bygger upp det här världen som, så att det blir svårare och svårare att ge efter för de här tvivlen. Därför att om jag gör det så blir jag ju, då förlorar jag allt.
På högkvarteret blir nu också pressen högre och högre. Till slut är det så pass mycket att Mariette och de andra föräldrarna inte längre får ledigt på helgerna för att åka och hälsa på sina barn på barnsektionen i Los Angeles.
Då var det en period som var jättesvår.
Det var ju det här som Mariette hade blivit lovad 7 år tidigare när hon först kom till högkvarteret. Att hon i alla fall skulle få möjlighet att träffa sin son på helgerna. Nu får de inte det längre. Tiden går och går utan att hon får träffa honom. Men så fattas det ett beslut att barnen ska flyttas till ett eget läger. Ett barnläger i närheten av högkvarteret. Mariettes son är nu 10 år.
Det här läget styrs helt och hållet av barnen själva. De har makten. Och det finns ett slags visdomsord i, som Hubbard sa, att ett barn egentligen bara en vuxen i en liten kropp. Och det här användes då till att de fick själva skapa sin egen hierarki, bestämma, och det här gick överstyr. Inte riktigt lika illa som plugarnas herre, men du vet, något i den stilen där det var mobbning och så vidare. Och barnens skol, alltså allmänbildning, försummades totalt. Det blev bara mer och mer Eldon Hubbards policyn och kurser och andlig vägledning. Och många av de barnen som gick igenom den skolan, de klarade sig knappt när de kom ut. De kunde inte bara grundläggande matematik och engelska och sådär.
Mariettes son blir kvar på barnlägret i 3 år. Lägret ligger bara 10-15 minuter från högkvarteret. Det är lättare att träffas nu, men de lever fortfarande ifrån varandra. När sonen fyller 13 flyttas han till högkvarteret för att börja jobba.
Jag ser min son där nu full uniform jobba 13 år. Och det som skaver, han är fortfarande ett barn.
Hennes son är nu klädd som de andra vuxna på basen. Han och Mariette blir nu plötsligt först och främst kollegor.
Ja, det får inte vara för mycket gullig. Nu är han 13, så han är ganska stor. Men Jag älskar ju min son. Jag försöker få all tid jag kan med honom. Jag försöker äta med honom. Jag försöker fråga honom hur han mår och hur det går för honom. Men det finns hela tiden den här saken att man kan inte prata om hur man verkligen känner sig. Vi kan aldrig säga jag är så trött på mitt jobb eller jag hatar den här tillvaron eller jag vill lämna. Du kan absolut inte säga det, för det är farligt. Och därför så blir samröret med andra människor, till och med familjen och speciellt min son, väldigt konstlat och affärsmässigt.
Känslan av isolering blir bara starkare under de här åren. Det blir ett slags normalt tillstånd att slå ifrån sig alla känslor och hålla kritiska tankar för sig själv. Det är först flera år senare hon träffar någon som hon faktiskt kan prata med.
Till att börja med så är det helt inte bara ett arbetsförhållande, en riktigt bra arbetskamrat.
Det är en ny bekantskap, Dan. Han har funnits på basen i flera år, men de har aldrig lärt känna varandra. Dan har jobbat med andlig vägledning, men har råkat illa ut och isolerats från de andra medlemmarna under långa perioder och blivit utsatt för olika bestraffningar.
Things got a little bit more strict as time went on. They started putting up fences, and then they explained it that it was necessary to keep robbers out from stealing the equipment and so on. But the real intention was to keep people from escaping.
I början av år 2000 började de jobba tillsammans. Vid den här tiden har Mariette skilt sig från sin man. Dan och Mariette får skrivborden bredvid varandra. De jobbar tätt ihop och efter ett tag börjar de trevande och försiktigt att prata med varandra. Och Mariette märker att de båda reagerar på vad som sker på basen.
När ledaren kommer och bara skriker åt folk, och när folk skriker och gormar på varandra, vi bara liksom tittar på varandra. Och jag börjar grimasera, göra miner, och sen händer det att vi jobbar väldigt länge tillsammans. Och det var då vi började prata om vad som verkligen hände.
So we would sometimes I would have to stay up all night to get stuff done, and life was sort of a mess at that time. But we would just sort of make jokes and snide comments and so on, and that sort of, we knew we were talking about stuff that we weren't supposed to be talking about.
Jag hade aldrig vågat säga de här sakerna till någon annan.
Mariette har ju haft de här förbjudna tankarna redan från början. Men nu vågar de för första gången säga det högt.
Jag kommer ihåg att Dan säger det med sån självklarhet. Ja, men det är klart att det här är vansinnigt. Det är som han bara säger det liksom som det är. Och det är så uppfriskande. Han säger saker som jag nästan blir lite chockad över liksom. Att han vågar, att han bara vågar, och det väcker en sån beundran inom mig liksom. Det känns som jag har hittat en gelike nu, och eftersom det här är den svåraste, hårdaste, jobbigaste tiden av alla någonsin, och allting har urartat fullständigt, så är det här min livlina som jag håller mig fast vid, att han är där på morgonen när jag kommer dit och att vi kan prata på kvällarna.
And that there was times when I just wished that I could go to sleep and not wake up, because that's how bad things were. It was like, I was basically...
Ja, det hade jag också, den här erfarenheten av att inte få sova. Och att man kände, att jag också kände att jag... Känslan när man ibland gick in på toaletten och la sig på toalettgolvet bara för att få 5 minuter sömn, liksom, till någon knackade på dörren och frågade var man var någonstans. Alltså så hemskt var det. Liksom. Bara man kan göra vad som helst för att få lite sömn.
I used to do the same thing. Just go to the toilet and just kind of...
Alla gjorde det. No. Men det var den enda, man kunde, det var enda stället där man inte hade ögon på sig.
Det spelar ingen roll vilken position man har i kyrkan. Vem som helst kan bli straffad. Och flera medlemmar hotas nu med att bli bortskickade från högkvarteret och omplacerade på nya, okända platser. Mariette är en av dem som riskerar det här, och det vet Dan om.
Och så en dag när vi är ute och går, så ger han mig en papperslapp och säger: det här numret är min mamma. Om de någonsin sparkar ut dig härifrån eller du hamnar i trubbel, kan du alltid ringa dit. Och jag fattar inte att han vågar göra detta. Han bryr sig, han är verkligen orolig för att det ska hända någonting med mig. Det är rörande, jag blir så rörd. Och att han vågar, för han tar en oerhörd risk. Jag skulle kunna skvallra eller ge någon numret, men det bryr han sig inte om. Han bryr sig mer om att han ser att jag mår så dåligt. Och då memorerar jag numret, för jag vågar inte ha det på mig.
Trycket på Mariette ökar hela tiden. Och det är nu som hon på allvar försöker hitta en väg ut. Den nya ledaren blir allt mer pressad och aggressiv.
Det är när han slår någon första gången som jag bestämmer mig för att lämna. Och det är lite konstigt att ska krävas det, men det knäcker mig liksom. Det är brytpunkten.
Mariette och hennes arbetsgrupp kallas en dag till ett möte med David Miscavige. Hon är nu högt uppsatt i organisationen och jobbar nästan direkt under honom. De sitter i ett rum och väntar på Miscavige. De vet inte riktigt varför de är där. Men när han väl dyker upp är han irriterad.
Det känns liksom, det var hela luften är elektrisk. Och då, han frågar någonting och min arbetskamrat som sitter jämte mig svarar honom. Och säger något som verkligen retar upp ledaren och han bara drar upp honom i skjortkragen. Och sen så bara slänger han ner honom på golvet, sätter sig på hans bröst och tar stryptag. Och jag bara sitter och tittar på det här. Jag har aldrig sett detta innan. Visst det har varit... han har skällt på folk, men jag har aldrig sett honom slå någon innan. Vi kanske 10 personer i rummet. Ingen gör någonting. Alla bara sitter där. Vi vågar inte ens titta på varandra. Jag är helt paralyserad av skräck. Liksom, att jag har aldrig sett detta innan. Det hände så snabbt. Och det är så chockartat. Och då är det precis som om den här hjärntvätten som har pågått år efter år efter år bara liksom försvinner på en minut. Och jag känner bara att jag måste lämna. Det här kan jag inte vara med om längre. Det spelar ingen roll. Jag måste lämna.
Dan har blivit Mariettes största trygghet på basen. Men så en sen kväll.
Vi har jobbat väldigt sent den natten. Jag märker redan att Dan inte mår bra. Han är introvert och vi brukade skämta mycket. Han skrattar inte åt saker och så.
På morgonen när hon kommer till jobbet igen är hans skrivbord tomt.
Och så kommer en vakt rusande och säger Dan kommer inte hem igår natt. Det är så jag får reda på det. Jag tror det är liksom 30-40 människor som åker ut och letar efter honom då. Även om jag vill att han ska vara där så. Jag känner också att varför kunde han inte säga till mig, vi kunde ha rymt tillsammans. Sen känner jag ett underligt hopp om att han ska dyka upp utanför mitt sovrum och ta med mig därifrån. Han kan inte bara sticka utan mig. Han är den enda jag har.
Ledaren är förbannad och alla de 50-60 personer som jobbar högst upp i organisationen straffas för Dans flykt och stängs in i en lokal.
Någon hämtar sovsäckar åt oss och våra tandborstar och i flera månader så sover vi där inne. Och det blir en sån här väldigt uppjagad stämning när man ska få andra att erkänna saker och folk ger sig på varandra och det blir fysiskt och det är som en är som råttor som är inlåsta i en bur, det här stället. Jag är bara en av dem som är i onåd med ledaren. Jag är bara en av dem. Och det kan skifta från dag till dag. För han kommer ner och vi samlas allihopa i det här stora rummet. Och det som han är förbannad över, då tar han då upp den här personen på scen eller framför alla andra och berättar då vad som har hänt. Sen efteråt så är det då gruppen som ska bestraffa den här personen. Och det är fruktansvärt. Han ser till att aldrig stanna kvar själv, för då vet han inte vad som händer. Det gick så illa att en man som hade gjort någonting, det var 3 stycken killar som bara tacklade ner honom på golvet och han bröt ett revben. Det var precis som jag sa, det var råttor i en bur och det var bara liksom, åh så skönt att det inte är mig det handlar om idag. Nu kan jag ge mig på någon annan. Och det här blev värre och värre och värre. Och jag undrar liksom, jag känner sån avsky för det som händer. Men så får jag en idé, och den här idén det är då liksom att jag ser att några personer försvinner från den här från högkvarteret, och det är folk som har gjort självmordsförsök eller har självmordstankar, och jag tänker, det klickar i huvudet på mig, så jag säger att jag har självmordstankar.
Det är inte bra för scientologernas anseende om medlemmarna försöker ta sitt liv. Det skulle framförallt skada kyrkan om det skedde på det internationella högkvarteret. Det här vet Mariette om, och hon flyttas till ett slags straffläger inne i Los Angeles där hon ska få andlig vägledning. Det är från det här nya strafflägret hon kommer planera sin flykt.
En dag så står jag vid ett stort fönster som ligger framför en parkeringsplats i Los Angeles, och precis nedanför parkeringsplatsen så går det en buss fram och tillbaka. Och när jag får syn på den här bussen och jag tänker, den här bussen ska jag ta mig på. Tänker att det mest uppenbara är det som folk missar. Så jag bara säger hej då. Som om jag hade något ärende eller skulle gå på toa eller någonting. Och så bara går jag. Jag bara går rakt ut, och det är redan skymning den här dagen, så det är lite mörkt. Men när jag går över den här parkeringsplatsen så kryper det i kroppen på mig. Liksom jag är helt... För jag vet om att om de får syn på mig nu, då kommer de. Och då kommer de att hämta mig. Och då kommer jag aldrig kunna ta mig härifrån. Men magiskt, som ett mirakel, så klarar jag mig fram till bussen. Och då sitter den busschaufför och säger... Den här bussen går till South Central. Och South Central är det mest kriminella området i hela Los Angeles. Så han sa, vill du verkligen åka med? Och jag ber då honom att lämna av mig, att köra mig till South Central. För jag är så naiv nu att jag tänker, det är ju bra. De kommer inte våga leta efter mig i natt i South Central. De kommer inte skicka någon dit. Så jag säger, kör mig dit, men kan du köra mig till ett säkert hotell? Och det gör han då. Han kör en omväg från sin normala rutt och lämnar mig på ett hotell. Där det finns skottsäkert glas och... galler framför receptionen. Alltså hur livet kommer att bli nu, då har jag ingen aning om. Men det här första steget var så smärtsamt. Att ha gjort det ger mig en enorm befrielse. Att jag har faktiskt gjort detta. Jag är ute. Och jag kommer till rummet. Och då är min enda tanke att jag måste få tag på Dan. Så jag tar upp telefonen, och så funkar inte telefonerna på hotellet. Och jag liksom, hjärtemodet sjunker. Men då går jag ut, och så går jag runt hörnan till en 7-Eleven, och där står det en man som är ungefär över 2 meter lång och tittar ner på mig och säger, vad gör du här liksom? Och så säger jag till honom att jag kommer och jag måste ta mig härifrån, men jag kan få låna din mobil. Och han tittar på mig liksom, skrattar och säger, naturligtvis. Och efter all den här tiden så har jag fortfarande Dans nummer. Jag kan det, jag har memorerat det, jag kan det utan till. Och slår det och får tag på hans mamma och frågar om Dan är där. Och då kommer han i luren, och vilken känsla att höra hans röst. Liksom. Och jag säger bara, liksom, det är Mariette, det är jag har rymt, jag behöver hjälp.
Jag bara säger till mamma att det är fantastiskt. Och är det sant, är det möjligt? Är det... Drömmer jag? Jag trodde nästan att jag drömde. Jag fick nypa mig med armen. Och är du helt säker på detta? Liksom? Är hon ute nu? Liksom? Jag tänker, de kommer ju ta in henne igen i kyrkan direkt. Liksom. Jag frågar henne. Ja, hon har flytt från kyrkan.
Now, when we moved to Sweden, Mariette's been followed and she's had a lot of harassment and so on.
Idag lever Dan och Mariette tillsammans. De är gifta och har bott i Sverige i 10 år. Sen Mariette flyttade hit och började skriva böcker, inspirerade av tiden i kyrkan, har hon fått utstå trakasserier och förföljelse. Det finns fejkkonton på sociala medier i hennes namn, hemsidor som smutskastar henne, och hon har fått sin dator hackad.
De har inte resurserna att förfölja alla som någonsin lämnar kyrkan, så de måste sätta sina resurser på de som är farliga, citationstecken. och som kan skada kyrkans rykte, och jag blev en sån person. Alltså för mig så påverkade ju mitt liv på det sättet att jag kan fortfarande inte leva helt normalt som vilken författare som helst utan att tänka på om jag är skuggad eller bevakad eller så.
I don't pay any attention to it basically. I mean it's just
maybe you could say that you have a more relaxed attitude to
it. I have a much more relaxed attitude.
On the other hand, yeah, you're right. We're just different. We have different personalities.
Yeah.
Det som är lite läskigt det är att när man är i Scientologin och får andlig vägledning, då uppmanas man att tala ut om sina känslor och vad man har gjort och att man ska få total förlåtelse då om man berättar sanningen. Men i själva verket så sparas allt det här. Allting, det finns anteckningar från varje gång du har varit med i andlig vägledning. Och sen tar de fram det här när du har lämnat och ser vad de kan hitta eller krydda till lite grann så det blir ännu värre. Och de pratar med människor som har känt dig och försöker hitta hemska saker som du har gjort. När du har lämnat så kommer de göra vad som helst för att tysta dig.
Mariette lämnade kyrkan 2004. Kort därefter rymmer även hennes son. Han är då 23 år.
Naturligtvis när vi ses igen så bara kramas vi och gråter och så. Så det är att inte känslorna finns där, men de är väldigt svåra att ta och prata om. Och det är väldigt ovant att nu stiga in i den här rollen att han är inte min arbetskamrat längre, han är min son. Och det blir väldigt känslomässigt för mig. Och han å andra sidan är väldigt, han är bitter. Han har fått till sin ungdom stulen, om man säger så. Alltså det första han gör när han kommer ut är liksom han röker hash och han köper en motorcykel och åker jättesnabbt och har en olycka på en motorcykel. Han bara gör allt det här igen som inte han får lov att göra i sekten ändå. Men sen så börjar vi hitta tillbaka till varandra.
Idag bor de i olika länder. Mariettes son har lämnat kyrkan bakom sig och idag har han ett bra jobb och familj. Mariette och sonen har trots avståndet försökt bygga upp en ny relation.
Och det går i perioder då han inte vill ha någon kontakt och sen vill han ha kontakt igen. Och sen så växer vårt förhållande och jag låter alltid honom ta första steget i allting. Det är precis som vi har fått återskapa vår relation som mor och son.
Pratar ni någonting om er tid i Scientologerna?
Nej, ibland så pratar vi om det. Hur konstigt och knäppt det var och sådär. Vi går inte på djupet.
Varför gör ni inte det då?
Han säger uttryckligen till mig från början att jag vill inte prata om det. Jag tänker att jag har ingen rätt att kräva någonting överhuvudtaget av honom. Jag drog in honom i sekten. Och vad han nu vill göra av sitt liv, det är helt upp till honom. Och det bästa jag kan göra är vara där och stötta honom. Det har hänt ibland att vi har ätit middag tillsammans och vi har haft bara lite grann tid helt ensamma tillsammans. Då har han kanske sagt, hur tänkte du liksom? Hur fan tänkte du? Och då har jag liksom bara försökt förklara för honom att jag tänkte faktiskt på ditt bästa. Och erkänt att jag var hjärntvättad och på det sättet, och då, jag har åtminstone kunnat ge honom nog svar att han har nöjt sig med det. Men det är ett sår som aldrig riktigt, riktigt kommer att läka, att han aldrig hade någon valmöjlighet. Och det han fick utstå de åren som han var där, det är sådana saker som det alla människor bär väl är. Och det är sådana är som jag alltid kommer att ha kvar liksom.
Du har lyssnat på Flykten från Scientologerna av Alexandra Sannemalm. Mariettes son har valt att inte själv medverka i programmet. Producent Mikael Cohen, slutmix Johanna Karell. Det här är ett program från 2021.